drama is over. Tragedy struck downtown this morning. One day is just like every other.
Goddag, goddag och välkomna till Dennis värld. Nu är jag tillbaka igen med min kollega Peter Lindberg. Han och jag har ju drivit ett företag med under, ja, hur många år är det nu, Peter?
10 år.
10 år! Peter, jag har bjudit in dig i min podd för att jag vill att publiken som lyssnar på det här verkligen får lite vetskap om vem du är. Vem är Peter Lindberg egentligen?
Jaha. Vill du ha ett långt eller ett kort svar?
Det är du som bestämmer. Jag vill bara veta. Jag vet ju redan i och för sig en hel del, men inte allt. Men jag är ju nyfiken och det tror jag att väldigt många av lyssnarna är också. Skattletaren, vrakletaren, dykaren, Peter Lindberg. Vem är han? Hur gammal är du till att börja med?
Mm. Ja, då vill jag ju säga att jag är alldeles för gammal. Jag är 52 i år.
Herregud.
Ja, man känner ju hur tiden liksom springer ifrån en.
Ja.
Nej, men jag är då från början en ganska vanlig bruksgrabb, eller vad man ska säga. Jag är uppvuxen i Skutskär och farsan var fabriksarbetare och morsan jobbade som hemsamarit. Så uppvuxen under enkla förhållanden. Sen har jag då alltid närt en dröm just om dykning och vrakletning och hitta en skatt och hela den biten.
Men när började du med dykningen då? Jag menar, du uppväxt i Skutskär, fanns det dykklubbar där? Hur började du?
Det var så här att redan vid 3 års ålder så på tv gick då Jack Cousteaus filmer och Den tysta världen. Och jag låg och tittade på de här och blev väldigt fascinerad. Så det var väl så att säga själva kanske startskottet för att få ett intresse för att befinna sig under vattnet. Sen så i Gävlebukten där Skutskär ligger så 1954 var ett fartyg som sjönk. Och det bara försvann. Med hela besättningen på 17 man och jag tror det var 3 som hittades efteråt. Och den här händelsen var liksom som ett trauma där omkring Gävlebukten. Så min mamma, hon var ju då 16-17 års åldern då och kom ihåg det väldigt väl. Hon pratade om det där också då när jag var i den där åldern. Så när jag började leka med Lego då byggde jag vrak liksom i Lego på köksgolvet och så dök jag runt där för att hitta det här vraket som mamma pratade om. Så att det var där intresset började, kan man säga.
Sen, har du dykt på det vraket?
Ja, jag har dykt på det senare i livet. Tyvärr så var det inte jag som hittade det, men det hittades ju till slut av ett annat gäng. Men
var det ett passagerarfartyg? Vilket typ av fartyg var det här?
Nej, det var en lastbåt och den var väl inte så speciellt stor. Den var 67 meter lång, 17 mans besättning som jag sa. Men den skickades ut då under vinterstorm, borde inte ha blivit vägsläppt. Roderhaveri, de sökte ropa på hjälp, det gick inte ut någon bogserbåt. Och så pågick det så där under kvällen och natten då. Det här var i början på januari då, 1954. Och sen så var de ju bara borta då. Och dagen efter så hittade man, hon hade virkeslast och då låg mycket av virke och flöt då, i vattnet.
Så att, okej. Så är det första vraket som du dök på? Är det några fler vrak?
Ja, just det här fartyget heter Nedjan, eller Nedjan kanske man säger. Nej, det var inte första vraket som jag dök på, men det var väl egentligen första projektet som så att säga var lite mer organiserat att söka efter henne. För jag höll ju på under några års tid och sökte på olika områden.
Men kommer du ihåg det första dyket du har gjort? med utrustning?
Alltså jag tog ju, jag började ju fridyka, jag spelade undervattensrugby och sådär, sen tog jag då...
Ja, men det har jag hört genom kollegor. Du var en jäkel på det, har jag hört.
Ja,
en tuff kille. Ja, okay. Ja, men det är sant faktiskt, Peter. Alltså, ja. Jag har faktiskt hört det, ryktena jag går, vet du.
Ja, man är formad som en säl, va, så att
alltså.
Man får ju runt som en missil under vattnet naturligtvis. Ja. Ja, den jäkel vet jag inte, men jag var väl varken bättre eller sämre eller någon i laget. Sen, i och med att jag är som jag är, så blev jag ju tränare för undervattensrugbylaget så småningom. Men vad ska jag säga? Jo, att jag började sportdyka eller tubdyka när jag var 16. Då tog jag mitt dykcertifikat. Jag har ingen minne av vad första dyket var på. Det var förmodligen på någon geggig lerbotten i Gävlebukten. Det jag däremot kommer ihåg, det var att man skulle dyka liksom softare gick. Så jag tror jag hade ett 50-tal dyk då, första sommaren. Så att vi var ute liksom så fort det gick.
Det blir som en drog. Ja, men det är väl lite de här upplevelserna, man har så här förväntningar, eller hur, när man går ner och hoppas givetvis på att man ska hitta den där intressanta grejen eller vraket på botten. Så man kan ju tolka det som en liten drog av något slag. Kan inte sluta med det. Och det har ju märkt nu, du håller ju på än idag, som du säger, 52 år gammal.
Mm. Ja, nej, men det är helt riktigt. Det har ju suttit i hela livet. Sen har jag väl inte så stort nöje längre av att just bara dyka för nöjes skull. Ofta vill jag ju att det ska vara ska ju finnas ett mål med dyket. Sen har jag ju arbetat som yrkesdykare i 30 år. Senaste 2 åren har det inte blivit så mycket dyka. Så jag har ju fått liksom, ja, jag har ingen aning hur mycket dyk jag har, men det lär vara något tusental vid det här laget. Och sen har jag ju dykt i olika former, sportdykt, jag har dykt med hjälm, jag har dykt med masker, jag har dykt med, ja, och så vidare.
Mm.
Så jag har ju testat det mesta.
Jag kan tänka mig att det är många av de här lyssnarna nu som är väldigt nyfikna på det här med dykeri och vrakletning. Har du några rekommendationer hur man ska kunna komma in på det här spåret?
Ja, alltså, jag säger som så, man måste ha ett väldigt egen intresse av det. Jag vet ju många som, de är kanske inte så intresserade egentligen. Jag tänker, åh, det skulle vara kul att prova att dyka. Det är klart man ska göra det. Men sen gå och köpa utrustning för 30, 40, 50 tusen. Och så blir det 5 dyk och inget mer. Där ska man kanske ta sig en tankeställare från början. Hur intresserad är jag egentligen? Jag är ju inte sån här som försöker övertyga människor. Åh, ni måste prova att dyka bara för att det är så härligt. Liksom. Nej, jag tror att det måste komma inifrån liksom, intresset.
Men dykning är ju, som för dig, väldigt intressant även för mig. Och mest spännande är när man hittar någonting givetvis. Men jag vet också att det tar ju väldigt lång tid innan man hittar något. Om man nu gör det överhuvudtaget. Oftast är det ju så att man kommer upp och så, nej, det blev inget resultat den här gången. Men har du varit med om det när du har varit ute? Att du har haft så stora förväntningar. Att nu är det någonting som är intressant här. Nu kommer jag förhoppningsvis att hitta någonting. Och så när du kommer upp så är det en tår i ögat. Nej, vi misslyckades.
Alltså, det är ju, nu tänker ju du på när vi letar vrak och så. Och då är ju inte jag dykare i de sammanhangen. Så att det är sällan jag dyker för att leta något. Det blir liksom två olika saker. Om jag letar efter något när jag dyker, då blir det ju mer yrkes...
Det jag tänker på är mer vrakletning. Jag menar, du letar efter speciella föremål i ett vrak som kan vara av intresse. Yrkesdykning, ja, jag vet, du har ju jobbat som yrkesdykare och förmodligen har varit ner och meckat och svetsat och lagat och reparerat saker och ting. Men när det gäller vrakletning, när du väl är där nere, då måste man ändå ha misslyckats en massa gånger. Det har väl du gjort förmodligen?
Jo, absolut. Har man väl... Alltså i början av dykkarriären då åkte vi ut och så dök vi för att försöka hitta något specifikt vrak som vi hade hittat i något arkiv eller som vi hade hört om. Då. Och då oftast hittar man ju ingenting. Eller om jag säger så här, det är väl väldigt sällan man har hittat något överhuvudtaget. Men sen senare i livet när vi börjar med vrakletning mer professionellt, då har det ju blivit då har vi ju sökt flera dygn i sträck stora områden av havsbotten med elektronisk utrustning, och inte, man har inte haft dykare ner som har legat och simmat. Och där är ju naturligtvis, har ju besvikelsen varit stor många gånger, och mycket på grund av att man har slösat massa pengar på det och så blir det ingenting. Men jag tror jag har varit med om det så många gånger så att jag känner, jag kan inte så att säga komma ihåg hur besvikelsen känns. Idag så är det mer att om man lägger upp ett projekt, man åker ut, då är jag mer säker på att vi inte kommer att lyckas.
Ja, men det vet jag. Ja. Det känner jag igen. Jag är väl den som är optimisten, kan jag väl tro, i vårat gäng. Men jag tar ett exempel här. Du gjorde ett sensationellt fynd 97, om jag inte helt ute och cyklar.
Mm.
Där var inte jag med i det projektet.
Nej.
Vi hade inte träffats än.
Nej.
Men champagnevraket Jönköping hittade du 1997. Och påbörjade det projektet. Berätta lite om det. Vad var det som gjorde att du hittade det till att börja med?
Ja, det var så här att jag hade ju börjat sökt i arkivuppgifter och så, alltså där det gick att hitta uppgifter om vrak, tidningsartiklar och så vidare. Och det här var en period, det här var 1994. Jag var precis nyutbildad dykare, alltså yrkesdykare då. Hade jobbat ett tag och blev av med det jobbet på grund av arbetsbrist. Så gick jag arbetslös ett tag. Och då hade jag en kompis då, Lasse Forsberg, som också var arbetslös för tillfället. Och då att vi skulle börja gå igenom sjöförklaringarna nere där i arkivet. Så vi började med det, vi åkte dit varje dag. Och satt där från 9 till 11 eller något sånt där, och sen så, eller 12 tror jag det var, sen så åkte vi och käka lunch efter. Men det här var ju flera hyllmetrar med tjocka böcker, och jag tror det började 1860 någonting.
Åh, herregud.
Och det var ju handskrivet då, det tog en jädra tid att gå igenom, och så när vi hittade något som var intressant och så nedtecknade vi det. Men det mesta var ju liksom att det var två båtar som hade krockat i hamnen, eller någon matros som hade ramlat ner från en mast ner på däck och sånt där liksom. Så det var inte så mycket rena förlisningar av fartyg. Så vi tragglade oss igenom det där då, så kom vi till 1916, och jag tror det var 1914 då började det bli maskinskrivet text, så det var mycket lättare att gå igenom. Jag visste att vi skulle komma på den här Jönköping, för att den hade stått omnämnd i en tidningsartikel i en av lokaltidningarna där man skrev om vad kan finnas för vrak i Gävlebukten några år tidigare, eller på 80-talet någon gång.
Så det var där du fick nys om att det fanns champagne ombord och konjak?
Ja, redan då. Ja. Men jag hade inte liksom lagt så mycket vikt vid det. Det här var ju bara 15-16 år när jag läste den artikeln. Men i varje fall, så när vi kom då fram till Jönköpings sjöförklaring 3 november 1916, så var ju den väldigt detaljerat skriven. Det stod ju då att den hade haft 17 fat vin, 67 fat konjak och 3000 flaskor champagne. Det stod ju lastvikter och allting. Det kom ju fram till att det skulle vara 42 000 liter konjak.
Ja, herregud.
Och den var ju då under transport i fat, så den var ju 70%. Och den här blandar man ju ut med vatten för att få ner till 40-42%. Så att det var ju över 50 000 liter konjak, som naturligtvis kunde vara värt väldigt mycket pengar. Så det var där Jönköping-projektet tog avstamp, kan man säga, 1994. Jag hade inte så mycket resurser, jag hade inte så mycket kontakter. Jag, Lasse och en tredje kille, Johnny Blank, skulle driva det här projektet ihop. Och vi gjorde väl så gott det gick. vi kom till ett läger där ja, jag ska inte säga att vi var oense, men det var väl så att jag gick mycket djupare i forskningen och så än vad de gjorde, och jag ska inte hålla det mot dem, det är bara att jag är som jag är.
Jo tack, det vet jag.
Ja. Jo, men jag är väldigt långsiktig, så att säga. Jag kan verka vara inte speciellt optimistisk, men jag är inte den som ger upp heller i första taget. Vi höll på med det här som sagt var fram till 1996. Då hittades den här nedjan av ett dykgäng från Uppsala. Och i och med det, där fanns den här Claes Bergvall hette han, och vi fick kontakt på grund av det här. Och vi fattade tycke för varann. Och han var äldre än vad jag var. Han var 50 års ålder redan då och hade kontakter högre upp i societeten, så att säga. Så att han skulle kunna skramla fram de pengar som behövdes för att börja söka efter Jönköping. Ja, och det här föranledde jag till att 1997 så kunde vi då lägga upp ett riktigt projekt och så fara ut och göra en sökning. Och jag tror vi hade 100 000 i kassa då.
Ja, det är ju ingenting.
Idag nej.
Nej.
Ja, men då tyckte jag att det var jättemycket pengar.
Ja.
Och det räckte ju faktiskt, men det räckte ju till 5 dagars sökning med inhyrt fartyg och utrustning och sådär.
Mm. Men du, ni hittar Jönköping. Ni påbörjade bärgningen. Vad hände sen? Efter, ni bärgar ju champagnen och ni bärgar ju även konjaken. Som du trodde säkert var helt okej, okay, men...
Ja, precis. Vad hände sen? Nej, men vi pratade med experter... eller experter inom situationstecken om det här. De dömde ut champagnen och menade att konjaken borde ha klarat sig. Så att det var ju konjaken vi var ute efter egentligen. Och där pratades ju om värden på, ja, kunde vara flera 100 miljoner. Så att det var ju klart att vi hade dollartecken i ögonen. Men när vi väl då lyckades bärga saker och ting. Ja, vi var ju tvungna att lyfta hela vraket i ytan till slut för att få ur konjaksfaten ur lastrummet. Då visade det sig att konjaken var förstörd och det var champagnen som var i väldigt bra skick. Konjaken var ju då, otroligt nog så var det ju inte sjövatten i konjaken, utan vad som hade hänt var att alkoholen hade avdunstat. Så i faten när vi tog ur propparna, då var det ju då det var fortfarande en luftspalt i, så att säga. Men vätskan som var i det, det var ju bara härsken alkoholfri konjak. Så att hade man inte, det hade kallats ju Angel's Share, att jag tror det är 4% alkohol försvinner genom faten varje år. Och det visste vi om, men vi hade någon slags förhoppning om att vattnet skulle, så att säga, förhindra den här osmosen som det kallas då. Att alkoholen skulle bli kvar i tunnan istället för att försvinna genom trät, men det gjorde det ändå.
Mm.
Ja.
Ja, helt otroligt. Jag vet ju att det var ju ingen större kvalitet på det här, men en fråga som jag undrar lite än idag över. Jag vet ju redan mycket av det här. Det är lyssnarna som inte vet någonting. Nu berättar ju du. Men vad hände med dessa tunnor? Ni tog ju upp de här tunnorna.
Ja, vi tog inte upp alla tunnor och en...
Så det ligger kvar tunnor?
Alltså. Nej, det gör det inte. En del saknades. Förmodligen hade de flytt iväg då redan när hon sjönk eller sänktes. Och det är ju historier som vi kan prata om i ett annat avsnitt kanske.
Jaha, okej. Okay.
ja, men alltså det finns ju detaljer om det här projektet som vi kan ju prata för timmar.
Liksom. Ja, ja. Men... Nej, men det... Konjaken, absolut, det var ju egentligen det mest intressanta, och sen kom ni ju på då efter ett tag att nej, men det blev konjaken som blev förloraren i hela, och champagnen var det som vann. Det är helt enkelt så jag fattar det. Champagne gick ju att dricka. Har du druckit den här champagnen? Mm. Jönköpings champagnen.
Ja, det har jag. Och jag var ju den första som drack också. Men,
jag tror det finns bilder på det också.
Ja, nej, inte först. Ja, nej, ja, det finns bild när jag dricker champagne, men det är inte då vid första tillfället. Mm. För det glömdes ju bort att dokumenteras naturligtvis i even där.
Men däremot så har vi ju bilder på oceanxteam.com eller oceanexplorer.se. Man går in där så kan man ju titta på bilder från Peters tid med Jönköping. Dels när de lyfter vraket, men också när du sitter, ja, du står där med massa flaskor i alla fall. Mm. Unga killen.
Mm.
Ja. Men du, champagnen då. Den var ju i toppklass, tydligen. Ja. Och vad hände sen med champagnen? Fick ni det sålt?
Vi sålde ju en del, eller om jag säger så här, vi beslöt oss för att vi skulle släppa det här då på en internationell champagneauktion, eller var det en vinauktion, på Christie's auktionshus i London. Och det hette ju då, det här var ju precis för millenniumskiftet, Champagne Auction of the Century hette den, så att det var ett stort liksom event. Man säger att vi tog världsrekord då på champagne, för de såldes ju för motsvarande 36 000 kronor per flaska, och vi hade 12 flaskor då till försäljning. Vad som hände sen var att vi fick ju genast då bud från olika aktörer, speciellt från olika agenter som skulle sälja det vidare. Men då vet jag att jag hade ett bud på 600 flaskor för 28 000 kronor styck, och det blir ju då 14 miljoner. Som jag presenterade för styrelsen, som styrelsen sa nej till, för man ansåg att vi hade sålt för 36, och då kunde man inte se varför man skulle sälja för 28 000 per flaska. Och sen så gick det 6 månader. Och då fick vi nya bud, eller vi fick väl små bud däremellan, men då fick vi nästa konkreta bud så att säga. Och då låg det på en 20-22 000 kronor per flaska för ett par 300-400 flaskor. Men det sa styrelsen nej till, med motivering att vi blev erbjudna 28 000 förra gången. Och sen fortsatte det på det här viset.
Det gick ner alltså?
Ja, visst. Och hela tiden styrelsen då menar att ja, men vi blev erbjudna så mycket mer förra gången. Det kommer någon köpare så småningom. Liksom. Det här föranledde, jag kan ju säga idag, det är ju preskriberat. Jag var ju tvungen att, vi sålde ju flaskor ändå utan styrelsens kund eller vetskap, kan jag säga. För att hålla
bolaget i liv.
Ja.
Ja.
Vi gick ju på knäna under alla de där åren. Liksom. Det var inte alls en rolig tid. Och styrelsen här, den skapades ju, alltså de som hade gått in med pengar, de krävde att det skulle vara bli ett företag för att liksom säkra det hela. Men jag vet ju idag att det hade skött bättre om jag hade fått liksom skött bara utifrån mig med pengarna i fickan. Då hade folk fått utdelning på sitt kapital. Liksom. Mm. Nu bara gick det upp i rök. Och dessutom, jag ska inte peka på några personer, men det var personer i styrelsen som, vi hade en momsskuld vid ett tillfälle på 240 000. Då köpte de flaskor för 2 000 kronor styck. Som de direkt sålde då för, om det nu var 12-15 000 kronor. Så att det var ju personer i styrelsen som tjänade miljoner och stoppade egen ficka. Så att det här med att det skulle finnas ett företag för att säkra det hela så att inte vi skulle sno pengar, det är liksom, ja. Så de där bitarna känns ju bittert liksom. Och det kunde ju ha blivit ett jättebra projekt av det hela.
Men vad tror du var anledningen till att ni inte lyckades få ihop allting då? Som jag har förstått så blev det ju minus i kassan istället.
Girighet.
Ja.
Helt enkelt. Vid ett tillfälle så hade vi en tysk mediamogul som ville köpa hela projektet. Och han skulle ge 30 miljoner.
Och ni tackade nej, eller?
Ja, jag tyckte ju att vi skulle tacka ja, men jag blev ju nerröstad på det. Vi skulle sälja projektet, men vi skulle själva genomföra det och få betalt under tiden. Mm. Han såg ju då reklamvärdet med det hela. Men det tackar vi nej till också.
Jag tycker den här, alltså jag har ju hört, det finns ju mycket mer att berätta om det här, det vet jag Peter. Det kan vi ta i något annat avsnitt. Men hela grejen det här med Jönköpingsvraket och hela historien bakom det är jättefascinerande att höra på. Och särskilt för mig då som är, jobbar med det själv tillsammans med dig. Det som jag är nyfiken på, det är den här champagnen nu, den finns ju ute på marknaden. Det finns ju till och med Jönköpings champagne idag i nyproduktion, men det är kava mer kanske, som säljs på Systembolaget. Så man kan beställa på Systembolaget. Men det är ingenting du har någonting med att göra, eller?
Nej, det kom som en chock faktiskt. Och det var ingen som kontaktade mig om att ha sett det här, utan helt plötsligt så dök det upp i Facebookflödet som en reklamannons. Och jag bara, vad i helvete? Så jag tänkte att det var då min forna kollega Claes Bergvall som hade gjort något utan att meddela sig. Ja. Så att jag kontaktade honom, bara, vad är det här? Har du sett det här? Och han hade inte heller en aning. Så att det är några som har kapat liksom vår story. Man har inte ens checkat med oss från början eller sagt att kom och vi tänkte lansera en champagne baserat på er historia, kom och hjälp oss lansera den, ni får en låda champagne.
Ja, för mig låter det rätt logiskt att man gör det.
Ja, nej, inte ett ljud alltså.
Märkligt. Mycket, ja, mycket märkligt.
Mycket märkligt.
Sen, det var inte genomtänkt det där.
Nej, sen så påstår de ju att det är en, att det smakar som originalet, eller, men jag har provat den där champagnen och den är helt okej. Okay. Alltså och dricka så.
Men är det en champagne?
Ja, det är en champagne.
Det är en champagne.
Okay. Men den har ingenting med originalet att göra.
Nej.
Man har inte ens ansträngt sig för att efterlikna smaken. Nej, så att säga. Men som sagt, inget fel på champagne. Men det är då en kapning av vår historia. Liksom.
Ja, det är fullt gjort. Så hör ni det här så tycker jag ni ska kontakta Peter Lindberg, Ocean X Team. Som sagt var, det är inte snyggt gjort i alla fall. Champagnen idag är ute på marknaden, alltså nu pratar vi originalchampagnen, det ni bärgade då,
ja,
är ute på marknaden idag. Vad får du betala för en sån här flaska idag?
Ja, alltså jag vet, högsta priset är ju då om du åker till Singapore, går på något som heter Atlas Bar. Där har man den här champagnen till salu för, nu är det svårt att säga med tanke på hur kronan står idag, men låt säga för ett år sedan. Så kostade då en flaska motsvarande 1,3 miljoner kronor.
1,3 miljoner kronor för en flaska Jönköpings champagne.
Ja.
Ja.
Men du kan säkert köpa något enstaka ex liksom för kanske 30, 40, 50 tusen om du har tur.
Hur många flaskor kom upp ifrån vraket som var intakt?
Vi fick upp 1800 någonting flaskor. Vi förlorade 600 flaskor, 530 ska jag säga, kommer ihåg nu, flaskor. På grund av att vi inte visste hur vi skulle behandla dem från början. Tyvärr, det hamnade i morsans matkällare på golvet.
Mm.
Flera 100 liter champagne liksom, som var värt massor av pengar.
Sen, men det är förstört.
Ja visst, vi gjorde ju en bra bärgning i början där, hade 500 flaskor, nej vi hade ju mer, men, och rensa ur morsans matkällare med syltburkar och allting och la upp alla flaskor där liksom, det var helt smockat. Sen åkte vi ut på en 2 veckors expedition, sen när vi kom hem så ringde morsan och oj, 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 du måste komma hit, och har hänt någonting där nere, det luktar i hela huset. Så jag åkte dit och då hade ju korkarna då förmodligen torkat så pass mycket så att de kollapsade,
ja,
och släppte ut trycket och vätskan då. Så vätskan var ju det som så att säga ligger kvar i en flaska när flaskan ligger.
Mm.
Så de var ju bara en tredjedels fyllda då, kvar. av det som de hade ju varit helt fyllda. Då. Resten låg ju på golvet där eller runnit ner i någon golvbrunn. Men det luktade ju, det luktade inte illa, men det luktade ju gammal champagne.
Bäckalangen.
I hela huset liksom. Så det var en jävla dyr...
Det var pensionen som... Eller, ja, nästan.
Pensionen, ja.
Ja, kan man kalla det för det? Ja, nej. Mycket pengar var det som gick till spillor där i alla fall. Ja, men så blir det ju. Och det har vi ju fått erfara flera gånger. Men du, jag måste fråga lite angående konjaken. För det var egentligen huvudsaken med den här bärgningen. Att vi är tillbaka där igen. Det var ju då ett antal fat. Sen har jag en fråga runt omkring konjaken igen då. För att konjaken var egentligen huvudsaken med bärgningen. Sen var det ju så att konjaken var förstörd, champagnen var okej. Men, tillbaka till konjaken. Caviar House i Danmark var ett företag som blev inblandat i det här. Vad hände? Kan du berätta lite om det?
Ja, men det var ju champagnen som sagt var som de var intresserade av. Och... Ja, vi ingick ett avtal med dem inför...
Men hamnade inte lite ut av konjaken ner oss då?
Nej.
Ja, då är jag som har missförstått det.
Ja, det är helt okej. Nej, men de skulle köpa 250 flaskor i en batch då, och lägga ut på sina affärer som de har på flygplatser och sånt där. Inför millenniumskiftet. Men de börjar krångla med att... Nej, men vi vill bara hämta ut 4 flaskor den här veckan. Och veckan efter var det bara 6 flaskor.
Men vad var det bestämt från första början? Hur många flaskor var det så?
250.
250 flaskor, okej.
Okay. Och det skulle de betala för också.
Mm.
Men de hade inte möjlighet att ta emot så mycket, menar de på. Så höll de på så där ända från maj då, 99, ända till oktober eller någonting. Och då hade man totalt löst ut, jag tror var 60 flaskor av de här 250. Och de skulle ha exklusiv rätt.
Mm, så pass.
Ja. Men då sa vi det här, ni har ju brutit mot avtalet för att ni har inte tagit de här 250 som det var avtalat.
Ja, då har inte ni haft någon möjlighet att kunna sälja till någon annan.
Nej. Just det, vi tappar ju det här tarvår liksom. Inför millenniumskiftet då liksom alla trodde att
ja,
det är självklart. Då ni kommer att bli av med hela det här partiet liksom. Så vi bröt ju med dem då och vi fick ju stämningar på oss och det ena med det tredje och de hotade oss och det var, ja, det var inte så trevligt. Men vi hade alldeles för kort liksom period fram till årsskiftet för att kunna sälja någon nämnvärt. Jag tror vi lyckades sälja 12-15 flaskor liksom, totalt inför millenniumskiftet.
Ja, herregud.
Så det var också en sån här sak i det hela som inte gick väl ut.
Jag har förstått. Och det vet vi också av andra projekt vi har jobbat med, att det går ju inte alltid som man vill. Och tyvärr så har både du och jag fått uppleva väldigt många av de erfarenheterna. Men hoppet är det sista som lämnar en. I alla fall för mig, och det tror jag är för dig också. Det är därför vi är så jädrans envisa med att fortsätta. Och det är väl många, jag vet inte hur du uppfattar, dina kompisar och vänner och familj uppfattar dig och hur du gör och så vidare. Men det är väl många som tänker så här, fan, det är inte klokt, vad håller ni på med? Ni förlorar ju bara pengar på det ni gör, ni vinner ju aldrig. Men vad är det som gör, vad är det som triggar en till att fortsätta och göra det här? Det kostar otroligt mycket pengar och oftast är det så att man misslyckas. Vad är det som gör att du fortsätter?
Ja, det är väl en inbyggd liksom envishet, just som du säger, att man ska lyckas. Jag driver ju ett amatörräsebilteam och där är ju väldigt mycket likadant, ska jag säga. Det är ju, vi har väl inte lyckats slutfört någon tävling liksom. Bilen går bara sönder varje gång.
Ja.
Ja,
precis. Ja, just. Och vi... jag kan inte låta bli skratta. För att jag har ju varit med och kört också faktiskt en gång. Och det var den häftigaste upplevelsen jag har någonsin upplevt i en bil. Men jag vet också att du är ju du är iväg på tävlingar och träningar och sen varje dag har vi ju nästan kontakt och när du väl är den, om det är på Mantorp eller vad det är, så jag vet ju att det har gått till helvete. Mm. Och mycket riktigt så är det någonting som har pajat.
Ja.
Så jag förstår ju det, det måste vara väldigt frustrerande men samtidigt förbannat kul att köra så länge det håller.
Ja, jo men så är det, men där lyser ju envisheten igenom också. De flesta hade ju naturligtvis givit upp och liksom skit i det här, det funkar ju aldrig. Men det är något som driver om man ska lyckas, även om det innebär, just det här fallet med bilen då, ständigt jävla mäckande, fast det är skittråkigt, aldrig några helt genomförda tävlingar, bara långa transporter, pengar i sjön liksom. Men någonstans där bara, nej, vi ska lyckas.
Mm.
Och det är förmodligen samma drivkraft som med vraken.
Mm, mm. Ja, men det förstår jag. Man måste vara lite speciell för att hålla på med det du gör och det jag gör också. Det, vi gör det här tillsammans som sagt. Va? Men nu är det ju fokus på dig, Peter. Och jag är fascinerad över ditt liv och jag träffade dig. Jag tror första gången jag träffade dig var 2010. Jag hade en livsmedelsbutik och en restaurang i Österåker, Åkersberga. Och du var ju där inne och handlade lite och jag visste egentligen inte vem fanken är han. Jag hade ingen aning om det. Jag kommer ihåg, hade jag någon bil, någon sportbil eller någonting? Eller hur var det?
You wish, tänkte jag så här. Det var inte din. Det var,
nej.
Så här var Åsa, alltså då, nu, eller dåvarande sambon ska jag säga. Och min dotters mamma. Hon och jag var där. Hon hade träffat dig på dagis för vi hade ju ungarna där.
Ja, just.
Och då sa vi, ni sa väl hej till varann och så sa vi hej till varann. Och utanför stod en gammal 50-tals Porsche Spider.
Som, ja, den var inte min.
Nej,
nej.
En svart cab med röd skinnklädsel kommer jag ihåg.
Jaha.
Så stod jag och tittade på den där, så kom du ut och så sa jag, åh jävla schysst bil eller någonting. Så stod jag och pratade lite om den och bilar.
Ja.
Så det var första gången vi
kommunicerade. Ja, okay.
Och det var 2010.
Mm. Ja, men det stämmer. Och sen började vi ju prata mer och mer med varandra utan egentligen veta att du visste ju, eller jag visste ju definitivt inte vad du höll på med. Och det är lite märkligt kan jag ju tycka idag. Men ja, vi hade ju barna på samma dagis och jag vet att du bjöd hem oss på middag hos er. Och nyfiken som jag är, och det är väl du också, i din natur, nyfiken är vi båda två då alltså. Och då börjar du fråga mig vad jag höll på med och så vidare. Jag berättar ju vad jag har gjort. Och sen var ju min fråga då, ja du då, vad gör du för någonting? Ja, dykning började du prata om. Ja, jag tänkte väl, det är väl inget speciellt med det. Och sen gick vi in mer och mer på dykning och sen ställde jag en sån här fråga eftersom jag är rätt påläst när det gäller skeppsvrak eftersom det är ett stort intresse. Så har du hört talas om den här killen som hittade Jönköpingsvraket? Och du tittade på mig som jag skulle vara dum i huvudet, ungefär som, driver du med mig eller? Och jag bara, nej. Tänkte jag. Men så sa du inte. Alltså det här det är ju länge sedan.
Mm.
Men det jag minns så väl det är att du bara, Dennis, kom med här. Ja, tänkte jag, fan nu, vad är det för kille det här? Och så började han gå in mot jordkällan så, utanför huset där. Nej, vad är det? Han kanske är en liten kinky gubbe, tänkte jag. Så. Man vet ju aldrig vad du kan hitta på med mig där.
Mm.
Men där öppnade du dörren i alla fall och tog fram en flaska champagne. Och det tog ju några sekunder innan jag kopplade. Att är det han som har hittat det vi har pratat om nu? Champagnevraket.
Ja, du frågade, du sa först, är det sån champagne, sa du?
Ja, det kanske jag sa.
Ja, så sa jag, ja, och det var jag som hittade den, sa jag.
Ja, just det. Så var det säkert.
Och då,
Nej, men... jag kände mig så jävla dum så att det finns inte. Jag kände mig så korkad. Och så tänkte jag så här, undra vad han tänker du? Ja. Men så var det. Vilket konstigt sätt att träffas. Och...
Det är intressant det just du säger när du satt och pratade. Jag tänkte, vad fan driver han med mig? Ja. För du pratar verkligen på ett sätt om någon annan. Fast det var ju om mig.
Ja.
Men sen fattar jag, han förstår inte att det är... Han vet inte att jag är jag.
Nej, och det än idag så kan jag ju tycka att det är lite märkligt. Men det kanske var någonting som skulle hända, som var förbestämt, eller? Ja. Om man blir lite... Ja. Mm. Så, men okej. Okay. Där träffades vi. Och vi inom väldigt kort tid... bestämdes, eller det gjorde vi egentligen inte. Jag frågade helt enkelt, eller om det var du som frågade, ska du med på en expedition? Och jag gick igång på det och tänkte, vad bra, nej men absolut, det är ett stort intresse för mig och det skulle vara kul att vara med Peter. Och jag kommer ihåg att Floris, en kille i teamet då, som är dykare och ROV-pilot, hans pappa hade någon kamera, om jag inte helt ute och cyklar, som vi fick låna med oss. Så jag tänkte, jag ska filma allt det här.
Mm. Ja, jo, men jag höll ju på och planerade en expedition och då skulle vi ju leta efter ett riktigt konjaksvrak.
Mm. Vad är det då?
Kyros, men det kan vi ju kanske prata
om. Den tar vi ett annat avsnitt, som sagt var, Kyros har vi ju hittat. Och bärgat. Den konjaken finns idag. Och sen även Benediktina har ju bärgat från det här vraket. Ja, men jag tänkte, det får vi ta. Men fortsätt, kör.
Men, och då var det så här att jag visste ju att det är bra att dokumentera det här. Och det kan ju bli intressant dokumentärfilm av det hela. Och Jönköping-projektet hade ju filmats delvis också, men det har liksom aldrig blivit någon dokumentär för att det är olika personer som filmerna ligger hos och det liksom blev aldrig något bra av det. Och idag vet jag att de där banden som det spelades in på, de är borta och sådär. Så att Jönköping-projektet är ju förlorat bildmässigt, tyvärr. Och jag tänkte väl att det här projektet ska vi liksom sköta bättre och stå för filmandet själv. Så att vi lånade en kamera precis, och det var kanske via Floris pappa. Ja,
det var via Floris pappa.
Men det var ju en proffskamera liksom.
Ja.
Och så hade vi ingen kameraman. Och då...
Nej, då erbjöd jag mig.
Så hade du berättat att du hade hållit på med det. Så jag frågade dig om du kunde åka med och filma. Och det sa du ja till. Sen var kanske kameran för komplicerad. Jag vet inte.
Nej, det var väl inte... Så kanske.
Blev det någon film?
Nej men gud, har du förträngt allting? Det ligger ju ute. Ja. Det finns ju på YouTube. Ja. Sen är jag är ingen proffs på det. Jag filmade så gott jag kan och det blev ju någonting i alla fall. Det fastnar ju. jag var med som sagt var dig och Vi fattade väl tycke för varandra och det vi gjorde och blev nära vänner och delade intressen. Och jag är entreprenör, jag är visionär och även har ett stort intresse för historia och dykning. Och du är en yrkesdykare och är väldigt duktig på det du gör. Och jag kände väl att det här är fan, det är som, vi är som klippta och skurna för varandra. Det här kommer nog bli riktigt bra. Vi var ute på den här expeditionen tillsammans i en gammal fiskebåt. Och det äventyret, det har satt sina spår i min hjärna i alla fall. För vi höll på att sjunka.
Mm. Ja, men det höll på att kunde ha gått illa faktiskt ordentligt. Så det är ju riktigt. Men framförallt så, efter vi var klara med den expeditionen, då hade vi ju hittat den berömda cirkeln.
The Baltic Sea Anomaly.
Ja, så det var väl mycket därför som vi så att säga upprätthöll kontakten så intensivt som vi gjorde. Ja. Sen bodde vi ju nära också. Så att,
ja, ja. Och barnen på samma dag ja. Och så allting. Ja.
Så det var väl egentligen cirkeln som jag kallar oftast bara för att det är enklare. Det var väl egentligen den som tog oss vidare i vårt
absolut.
Förhållande.
Ja. Absolut, och det var det ju. Och tillbaka till resan. Det, föremålet, det hittade vi ju faktiskt när vi var på väg hem. Mm. Och det, då hade vi varit ute ett gäng dagar, jag tror det var 7 dagar eller någonting. Och vi hade varit i Rauma i Finland akut och tagit upp båten för att kunna täta den. För att vi, precis som jag sa förut, vi höll på att sjunka. Vi tog in vatten och jag vet att jag låg i min lilla säng där och hörde någonting som flöda. Och sen vaknade jag upp och då var ju båten full med vatten. Det var väl en så här 25-30 cm med vatten och motorn gick... Det var nästan så det blev blackout.
Mm.
Och vi fick ju väldigt bråttom allihopa och tog båten till Rauma. Och sen stod vi där och tätade båten ett dygn tror jag. Sen när vi var klara så gav oss ut igen. Så det var en upplevelse som var lite läskig. För inte nog med det, båten hade tätats, vi kom ut igen, men vi hade ingen radar. Och det blev som dimma.
Mm.
Du får gärna sticka in där. Ja. Jag kommer ihåg själv, vi såg inte ett skit och ingen radar. Och vi låg med mitt ute i leden kan man ju nästan kalla det för. Ja. Där vi visste att det var tung trafik som gick.
Ja, precis. Det går ju då mellan Rauma och Mäntylä där i Finland på, ner på Europa. Så det går ju fartyg, ja, kanske inte 50 per dygn, men låt säga att det är 20 per dygn alla gånger som går fram och tillbaka där. Och där befann oss, vi oss mitt i liksom. Och vi hade ju då, ja, så jag säger på sin höjd 50 meter sikt framför.
Inte ens det va?
Ja, alltså hade det dykt upp ett fartyg
med, ja, då hade du kört.
Lantern och grejer hade man kanske sett det på 50 meter, men alltså det var inte alls roligt. Och vi höll på, tutade och ringde i klockor och, för vi hade ingen signal.
Nej, jag kommer ihåg så väl. Ja. Nej, det var riktigt läbbigt.
Så det var ju sådär va. Det var ju verkligen alleman på däck.
Ja.
Ingen fick ligga och sova eller någonting utifall vi skulle bli påseglade. Mm. För då skulle det gå fort liksom. Sen hoppades ju vi på att vi skulle synas på de andra fartygens radar. Men där vet jag ju hur de gör. De ställer ju bara på autopilot och så sen... Så går ju det för sig självt liksom. Och en liten 20 meters fiskebåt syns ju inte sådär.
Var det något som funkade på det här fartyget överhuvudtaget? Det var ju... Ja, det var ett fartyg, men det var inte mer än så, höll jag på att säga. Ingenting funkade. Jag tror inte ens radion funkade. Det var skrämmande upplevelse. Men vi lärde oss en hel del efter det.
Inte framförallt, men... Efter vi hade hittat cirkeln så låg vi ju kvar där och då Floris och jag var ju ner med roboten och körde. Men vi hade ju ankrat så vi kom liksom för långt ifrån så vi hittade ju inte cirkeln. Plus att idag vet vi ju att det går ju inte att åka på kompasskurs mot den med en robot för den slår kompasser fel.
Men nu måste vi, nu går du lite snabbt framåt där.
Nej, men jag ska säga så här. Ja. När vi tog upp roboten då tänkte vi tittar hur drevningen har blivit. Alltså,
ja.
Man drevar ju drevgarn då mellan virket i skrovet för att täta.
Vad är det var det vi höll på med.
På varvet, ja. Så när vi tittar då såg vi, då hängde ju allt drevgarn liksom. Det var ju på väg ur. Så det hängde ju bara massa trådar överallt. Så vi tog ju upp roboten och sen sa vi nej, vi bryter, vi måste åka hem.
Mm, just det.
Men Floris, jag talar inte om att drevningen håller på att gå ur liksom. Heller. För att vi inte skulle skapa någon oro.
Ja.
Och då packade vi ihop och drog.
Ja, nej, det visste jag inte om. Nu blir jag sur. Nej, men då förstår jag. Men du, Vi bestämde oss för att packa ihop och åka hem. Vi hade ju då varit ute och målet var ju att leta efter Kyros. Det som vi ska prata om sen då.
Mm.
På vägen hem. På vägen hem så bestämde vi oss att vi söker av ett annat område. Och vad var det som hände där, Peter? Med dina ord, berätta. Vad var det som hände den där natten?
Ja, jag måste tänka efter det här först. Vi hade ju då, vi fortsatte söka så att säga, för vi hade ju sökt av ett område.
Ja, vi gick in i ett nytt område. Ja,
men så, sen så var vi till Rauma och det var i Mentilauto, vi tog upp båten på ett varv och så vidare. Så kom vi ut igen så skulle vi söka av mer då när vi åkte hem. Och då så satt Floris och jag och hade så att säga pass på sidescan. Och Claes var ju med då också.
Ja, jag stod där inne också.
Och han körde båten. Och då så sa Floris någonting om att titta vad som kommer här. Och, ja, så kom ju den här cirkeln upp på monitorn liksom. Det tuggar ju fram sakta liksom.
Mm.
Och vi bara, åh fan, shit. Fan, det här ser ut som ett UFO liksom. Nej, men det var ju något stort runt. Såg jag att det här är ju något märklig formation som inte hör dit. Av all botten som vi har avsökt så har vi inte sett något liknande på något annat ställe. Så just därför stack den ju ut. Märkbart. Men det var ju inte mycket mer med det. Mer än att vi skulle försöka titta på den. Men som sagt, vi kom ju inte fram med roboten och så va. Och vi for hem. Sen så, för min del så hamnade den där uppgiften bara i byrålådan. Skrivbordslådan ska jag säga. Tills du, jag vet inte hur många dagar det tog. Eller om det var inom ett dygn eller någonting när vi hade kommit hem. Att du kom hem till mig och så hade väl du tänkt på det hela. Fan, ja, vi måste,
ja, nej, så,
det här måste undersökas.
Ja, liksom. Peter, när vi satt där uppe på bryggan allihopa, vi var rätt slitna, vi var jädrigt trötta. Och jag, och precis som du och Floris, så, ja, vi alla tror jag, vi längtade hem för att vi hade misslyckats totalt igen med att inte hitta vraket och sen båten, allt det här, och vi var rätt trötta. Men vi gjorde ju ett försök igen och så dyker den här grejen upp på skärmen och för mig då så blev det var lite goosebumps där faktiskt. Jag bara, okej. För jag kommer ihåg, vi satt och skrattade åt det hela också. Bara, men samtidigt så jag var väldigt seriöst började tänka på det där. Att, ja, men 60 meter i diameter helt runt. Och Floris bara, ja, jo, nej, men det är sant. Jag har aldrig sett något liknande. Men ändå med leendet på munnen och samma. Men sen när vi kom hem och vi började prata om det här, du och jag, Peter. Och så bestämde vi oss för att vi sätter oss ner och tittar på det här. Och mer förstod vi att, nej men fan, det här kan ju inte vara naturen själv som har skapat. Alltså runda cirklar, plattor på botten, det kan man ju se. Men inte som är 60 meter i diameter. Jag har aldrig sett något sånt liknande förut. Du hade inte heller, och inte övriga killarna i teamet heller. Så att för mig blev det någonting som var viktigt att gå vidare med och undersöka. Därav bestämde vi då att ta nästa steg. För att vi gick bet, vi kom inte längre. Därför behöver vi hjälp. Och då är det lika bra att köra med öppna kort. Då kontaktade jag Expressen.
Ja, precis. Det var ju, du ville ju att vi skulle göra det och jag var ju mer att jag såg ju att det var, som sagt, jag har inte sett något liknande. Jag såg ju vad det såg ut som. Jag var ju mer så här att går vi ut med det här, då kommer det bli värsta grejen av det. Och jag kommer ihåg att jag sa något åt det, att ja, om du går ut med det här medialt, så du förstår inte vad det kommer att bli av det hela. Alltså vad det är för hjul som kommer att sättas i rullning. Men precis som du säger så kontaktade du Expressen, de körde en artikel och det hände ingenting. I typ 2 veckor. Och jag tänkte att...
Ja, men vänta, där måste jag sticka in för att det hände ingenting. Jo, Aftonbladet hörde av sig också.
Men
nu pratar vi lokalt Sverige då. Men ja, fortsätt.
Jo, men det blev inte mycket mer liksom.
Nej.
Så att jag tänkte att, ja men fan, skönt. Det blev inte mer uppståndelse än så liksom. Och jag kan ju erkänna att jag var ju orolig över mitt, så att säga, rykte som vrakletare. För att det här, jag hade ju ingen lust att gå ut och säga, titta, vi tror vi hittat ett UFO. Det var liksom, jag ville inte få det ryktet. Så jag brottades ju med de problemen för mig då liksom. Men att det var nu märkligt, det såg jag ju själv. Jag har ju hävdat hela tiden att det är något. Sen så vet vi nu idag att det här är ju... Det finns ju ännu mer märkliga saker.
Ja, och det
är så knasigt som Peter, vi får ta ett nytt avsnitt.
Exakt, Peter. Vi vill inte avslöja för mycket här nu. Alltså, men vi har riktigt... häftiga, otroliga saker att berätta runt omkring det här föremålet som vi hittade 2011. Som, ja, det blir mer frågetecken än situationstecken, om jag säger så. Det tar vi ett annat avsnitt. Det jag vill avrunda med, och det ska vi göra nu, för nu har vi pratat faktiskt ett tag, Peter. Är att det här med The Baltic Sea Anomaly, som det kallas för i internationellt då, föremålet i Östersjön, det blev ju en käftsmäll som varken du eller jag, Peter, var med på och var beredda på, som förändrade våra liv i stort sett på en dag, när CNN, Fox News, Sky News, BBC, NBC, japansk TV, kinesisk, alla nyhetskanaler hysteriskt ringer och försöker få kontakt med oss och gör reportage. Och min mejllåda hemma, den bara ping, 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 ping. Hela tiden kom det in, ja, förfrågningar om intervjuer och så vidare. Så att det var hysteriskt. Det förändrar ju vårt liv, helt klart. Och precis som Peter säger, det har hänt mycket efteråt som gör att det här är så mycket mer intressant än vad vi trodde från första början. Att det är någonting som är konstruerat. Jag kan inte säga 100%, men jag är 99,9% säker. Det är jag. Och sen är det en massa saker som har hänt runt omkring. Men det tar vi ett annat avsnitt, Peter. Men jag vill avrunda här lite. Och vi har så mycket mer att berätta. Men det tycker jag att vi tar i nästa avsnitt. Peter... Tack så mycket för att du ställer upp på det här med en kollega.
Ja, tack.
Vi kanske
ska varsågod.
Kanske ja, vi kanske ska vända på det här. Det är du som intervjuar mig någon dag.
Ja, det kan vi göra.
Ja. Men vi fortsätter äventyret här i podden. Dennis Värld, eller Dennis World, kommer även bli på engelska framöver.
Ja,
eller svengelska.
Svengelska.
Ja, det där är ju rätt roligt också för att när vi blev internationellt kända, min engelska var ju inte bra alltså. Nu har jag försökt att bli så mycket bättre och jag vill ändå lyckas lite mer. Men det var en jobbig period även när det gäller det, när man ska bli intervjuad av international stations. Och man sitter där på svengelskan och försöker på alla sätt att uttrycka sig, men... Man kanske blir missförstådd.
Ja, jo, men den biten är jobbig så. Det jag har lärt mig om just engelskan, det är ju att det är en färskvara.
Ja, så är det.
För mig åtminstone. Det är, håller man på och pratar engelska ett tag, då sköter man det ju ganska bra. Men sen har man inga intervjuer eller någonting på engelska på ett halvår eller ett år.
Ja.
Då är det som, då är man ju tillbaka till how do you do liksom.
Ja. Men i framtida avsnitt som kommer, då kommer vi prata givetvis om det Baltic Sea Anomaly, det här föremålet vi hittade i Östersjön. Vi kommer även att prata om Panama-projektet. Hoppet har inte lämnat oss än när det gäller Panama. Vi hoppas givetvis på att vi kan någon gång i framtiden starta upp det projektet. Men vi kommer också prata om någonting som är aktuellt idag. Det är den här ubåten som vi hittade 2015 utanför Grisslehamn. Ubåten som. Den kommer vi att prata om och vad som egentligen hände där. Det är bland de intressantaste projekten jag har varit med om. Och vi var så nära nu att bärga redan i år. Men på grund av situationen vi har nu i Ukraina. Kriget. Mm. Så var det spiken i kistan när det gäller det projektet. Som det ser ut nu.
Förmodligen.
Sen, som sagt, hoppet är det sista som lämnar en. Och jag hoppas givetvis att i framtiden kunna få möjlighet att bärga ubåten som. Så, fortsättning följer. Jag avslutar här nu. Dennis Värd säger tack och adjö. Peter, tack för att du var här. Klart slut. Over and out.
Klart slut.
Downtown this morning.